Ja, välkomna ska ni vara då ännu en lördag kväll till ett bibelstudium. Och vi ska fortsätta tala över ämnet Saltaren. Det var församlingen i Saltaren för ett par veckor sedan. Förra lördagen talade jag över ämnet församlingens herre och Saltaren. Och ikväll är ämnet församlingens hopp enligt Saltaren. Den. Vi har ju det här formulerat i Hebreerbrevet i inledningen där i samband med att undervisningen om Jesu stora frälsning tas upp av Hebreerbrevets författare, så påminner han om ett par verser då i Saltaren. Han skriver så här ifrån, jag läser, han skriver om Jesus, Hebreerbrevets första kapitel och vers 4. Han har blivit så mycket större eller så mycket starkare än änglarna, som det namn han har ärvt är för mer än deras. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt, du är min son, jag har idag fött dig. Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Likaså säger han med tanke på den tid då han åter ska låta den förstfödde inträda i världen. Och alla Guds änglar ska tillbedja honom. Och det här är från psalm 97, just det här sista citatet. Jag tror de tidigare citaten var också från Saltarens psalmer. Och det är mycket ett sammanhang här i Saltaren. Psalmerna från, man kanske kan räkna från 93 eller ännu tidigare, till och med psalm 100. Där finns en hoppfull ton som bryter igenom och det är ett jubel. Och man kanske kan gå tillbaka till psalm 89 faktiskt. Psalm 89. Men i alla fall från 93:e psalmen, 94:e, 95:e. Där kommer ju det här ska vi säga perspektivet fram på att Gud är större än alla gudar. Gud är större än alla gudar. Och det finns en förväntan här att Herren ska visa sig träda fram. Och det här kommer vissa psalmer fram formulerade här så jag tycker jag måste citera från exempelvis den 96:e psalmen. Där står det, och jag tror jag nästan får läsa den från början. Det står så här: sjung till Herrens ära en ny sång. Sjung till Herrens ära alla länder. Sjung till Herrens ära, lova hans namn. Båda glädje var dag, förkunna hans frälsning. Förtälj bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt lovad, fruktansvärd är han mer än alla gudar. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Och så ska ni höra här: giv åt Herren, ni folkens släkter, giv åt Herren ära och makt. Giv åt Herren hans namn, sära. Bär fram skänker och kom i hans gårdar. Om vi tar de här två verserna och bara stannar inför dem lite, så är det faktiskt intressant att se att exakt samma formulering finns ju i den 29:e salmen i Psaltaren. Men då är det en viss skillnad, en bestämd skillnad. Men jag ska läsa om de här två verserna. Vers 7 och 8. Jag kan ta till och med 9, tror jag. Giv åt Herren, ni folkens släkter. Giv åt Herren ära och makt. Giv åt Herren hans namns ära. Bär fram skänker och kom i hans gård att tillbed Herren i helig skrud. Om vi går till psalm 29, så börjar den på detta sätt. Giv åt Herren. Giv åt Herren. Men det står inte ni folkens släkter, utan det står ni Guds söner. Giv åt Herren, ni Guds söner. Giv åt Herren ära och makt. Men det är annars samma formulering. Giv åt Herren hans namns ära. Tillbed Herren i helig skrud. Ja. Skillnaden är, står i psalm 96 salmen står det folkens släkter. Men i 29 salmen, ni Guds söner. Det här är liksom någonting som också kommer igen här i de här salmerna. Det verkar som folken, nationerna uppmanas här att ge ära åt Gud. Ge ära åt Herren. Och detsamma sägs till Guds söner i 29:e salmen. När vi tittar närmare här, så faktiskt det är som att en nation, vad är det egentligen? Bibeln talar om att varje nation har en Gud. Varje nation har en Gud. Det som liksom gör att en nation enas, det är en gud, men det är en avgud. Det ska inte vara som i Israel då. Israels nation har också en gud. Israels nation har också en gud, men det är den rätte gud, det är den sanne guden. När vi sätter oss in i och verkligen försöker tränga in i vad är det här egentligen, innerst inne frågan om en nation, så är det någonting som samlar en nation. Det är någonting som samlar. Det finns en styrka. Det finns en makt. Ordet för styrka och makt i grundtexten, om jag fattar saken rätt, det är detsamma som ordet för Gud. Det är detsamma som ordet för det som har med styrka och makt att göra. Det har med Gud att göra. Men vilken styrka och makt? Är det inte den rätte Gud? Är det inte den sanne Gud? Ja, då är den av Gud. Det är den av Gud. Jag läser vidare i psalm 96 här. Det står så här, om vi går till den 11:e versen. Himmelen var glad och jorden fröjde sig. Havet bruse och allt vad där är. Marken glädje sig och allt som är därpå. Ja, då jublade alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer. För att döma jorden. Han ska döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Här finns ett hopp till Herrens tillkommelse. Att Herren ska komma. Hur ser det ut med Herrens tillkommelse då i de här psalmerna? Jag tror att vi har anledning att kanske försöka sätta sig lite i, ja, pröva det här. Himmelen var glad och jorden fröjde sig, havet bruse och allt vad där är. Marken glädjer sig och allt som är där på, ja då jublar alla skogens träd inför Herren, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Det här är, det finns ju alltså en stor glädje, ett stort jubel här, men också en insikt när Herren kommer. Ja, varför skulle inte skapelsen jubla? Varför skulle inte skapelsen vara full av hopp när Herren Gud nalkas? När Herren som har skapat allt nalkas. Han kommer, står det här. Vi tittar också på psalm 98. Det kan vi läsa ifrån den fjärde versen. Höj jubel till Herren alla länder. Brist ut i glädje, rop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa och med lovsångs ljud. Höj jubel med trumpeter och med basuners ljud. Inför Herren, konungen. Havet bruse och allt vad där är, jordens krets och det som bor där på, strömmarna klapp i händerna, bergen jublar med varandra inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa. Det här är det verkligen så mycket att jubla över, att det ska bli en, ska komma en dom. Här kommer ett jubel, vi möter ett jubel, uppmaning till jubel. Träden jublar, har ni hört? Träden får röst. Träden får röst och upphäver. Det heter ett klingande eller ringande jubel. Strömmarna, vattenströmmarna får händer och börjar klappa händer. Alltså det, därför vad då? Därför Herren kom, Herren nalkas. Det här är ju naturligtvis en någonting som, när vi läser Nya testamentet om det här med Herrens tillkommelse, kanske det väcker frågor. Vad beror det här på? Det finns nämligen, om vi tar ett par ställen i Nya testamentet. Matteus evangeliets 24 kapitel. Jesus talar med lärjungarna på Oljeberget. Han talar om vad som ska komma över världen. Det är verkligen inte anledning till jubel. Det är väldiga bedrövelser, va? En vedermöda talar han om, som vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse in till nu, ej heller någonsin skall förekomma. Och han säger i Matteus evangeliets 24 kapitel, och när han har talat och beskrivit vedermödans tid, så heter det så här i 29 versen: men strax Efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna ska falla ifrån himmelen och himmelens makter ska bäva, och då ska människosonens tecken visa sig på himmelen. Och alla släkter på jorden ska då jämra sig, och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. Här läser vi att när Herren kommer, då ska alla släkt på jorden jämra sig. Kan det här gå ihop? Jublet i saltarsalmerna, när därför Herren nalkas, därför Herren kommer. Ja, men det står att bergen jublar. Det står att träden får röst och de jublar. Det står att vattenströmmarna får händer och de klappar det. Det står faktiskt inte att människorna jublar. Det står att de uppmanas att tacka Gud. Människorna uppmanas att prisa Gud. Jag skulle människorna fatta och förstå vad det här är. Vem Gud är, ja, då skulle de också jubla kanske. Men vi läser i Nya testamentet som inte sällan ser liksom djupare i de här händelserna som det talas om profetiskt i Gamla testamentet. Släkterna på jorden. Vi kan gå till Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken. Kapitel 1. Läser vi 7:e versen där. Aposteln Johannes fick se och höra saker. Och han fick budskapet om vad som ska komma att ske. Uppenbarelsebokens första kapitel och vers 7. Se, han kommer. Han kommer med skyarna och allas ögon ska se honom. Ja, och deras som har stungit honom och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Alla släkter på jorden ska jämra sig. Profeten Zakaria får också det här budskapet, men på ett lite annorlunda vis. Profeten Zakaria förutser också ett jämmer, eller snarare är en klagan. Om vi går till Zakarias 12:e kapitel. Profeten Zakaria, kapitel 12. Oj. Kan de här gamla orden som nedtecknades för så länge sedan, många hundra år sedan, det handlar om årtusenden, hörni. Kan de äga någon aktualitet? Jag hör här, nu läser jag från Zakarias 12:e kapitel. Det står så här där i början. Detta är Herren, detta är en utsaga som innehåller Herrens ord över Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Jämväl över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska illa sarga sig därpå, och alla jordens folk ska församla sig mot det. Det här var ju länge sedan. Ja, men det var också inte bara, det var bara några dagar sedan som FN kom med en resolution i fråga om Jerusalem, i fråga om det som hör till det området. Och där har det verkligen blivit en lyftesten. Det har blivit en lyftesten. Vem kan lyfta Jerusalem? Oj vad man anstränger sig. Oj för att hitta lösningarna, politiskt och diplomatiskt. Sen har vi också den religiösa dimensionen. Men när de här sakerna inträffar så närmar sig Herrens tillkommelse. Och Zakaria skriver i slutet av det här kapitlet på detta vis, ifrån vers 8. På den tiden ska Herren beskärma Jerusalems invånare. Den skröpligaste bland dem ska på den tiden vara så som David. Och Davids hus ska vara så som ett gudaväsen, så som Herrens ängel framför dem. Och jag ska på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande så att de ser upp till mig och se vem de har stungit. Och det ska hålla dödsklagan efter honom, så som man håller dödsklagan efter ändesonen. Och ska bittert sörja honom, så som man sörjer sin förstfödde. Känner vi det här uttrycket? Det ska se upp till mig, står det här. Och se vem det har stungit. I Uppenbarelseboken heter det: se, han kommer med skyarna och allas ögon ska se honom. Ja, och deras som har stungit honom och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Aposteln Johannes tillämpar det här ordet i två så att säga avseenden. Dels med avseende på just det som sker vid Golgata då. När han skriver sitt evangelium så får han med just det här när Jesus blir korsfäst. Det står i Johannes evangeliets 19 kapitel 36 vers. Ty detta skedde för att skriftens ord skulle fullbordas. Intet ben ska sönderslås på honom. Intet ben skulle sönderslås på den korsfäste Jesus. Vad berodde det på? Jo, när de kom för att krossa benen på dem som hade blivit korsfäst, så såg de att han var redan död. Han hade redan uppgivit andan. Då brydde de sig inte om det. Och åter ett annat skriftens ord lyder så: det ska se upp till honom som de har stungit. Han var alltså upphöjd på korset. Han talade om det här att han skulle bli upphöjd och menade korset. Men han talade också om, och hans apostlar talade om, hans tillkommelse. Då handlade det om en upphöjelse som är av en annan karaktär. Men det är samma. Det är samma Herre Jesus som ska komma enligt Uppenbarelseboken med skyarna. Pris Gud. Men jämmer och klagan och jubel. Hur ska man tänka sig att det här när Herren kommer? Va? Träden får röst och jublar. Bergen jublar med varandra. Strömmarna får händer, de klappar i händerna, men människorna, släkterna på jorden, Guds folk, det gamla egendomsfolket, det handlar om det här i profeten Zakarias bok, det gamla egendomsfolket, judarna som fick lagen, de ska klaga, står det. Alla släkter på jorden ska jämra sig. Alla släkter på jorden ska jämra. Fundera lite grann på när det står profetiskt hos Jesaja om Herrens lidande tjänare, Jesaja 53 kapitel, så finns det där en vers. Vem kan räkna hans släkt? Vem kan tälja hans släkt? Vems släkt? Den lidande tjänarens släkt. Hans liv rycks undan från jorden. Alla släkter på jorden ska jämra sig. Men vad är hans släkte? Ska de också jämra sig? Det kan jag väl inte tänka mig. Men det gamla egendomsfolket ska klaga. Det står de ska klaga. Det är en klagan som är mer bestämt angiven. Vad det är för slags klagan? Alla släkter på jorden ska jämra sig. Men det heter så här i Zakarias 12 kapitel. Vi läste om denna dödsklagan så som efter ändesonen. Och så heter det i 11 versen. Ja, på den tiden skall Jerusalem hålla stor dödsklagan. Sådan den var som hölls i Hadadrimin på Megiddons släkt. Och släkterna i landet ska hålla dödsklagan var för sig. Davids hussläkt för sig och dess kvinnor för sig. Natans hussläkt för sig och dess kvinnor för sig. Levi hussläkt för sig och dess kvinnor för sig. Simeis släkt för sig och dess kvinnor för sig. Så och alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig. Här står det alltså vad det gamla egendomsfolket, när Messias kom, när Herren kom, ska klaga. Vilken anledning de klagar. Det står ju bestämt om det här. Så som efter ändesonen står det. Dels det, och dels så står det så här. På den tiden ska Jerusalem hålla stor dödsklagan sådan den var som hölls i Hadadrimin på Megiddos slätt. Vad var det för dödsklagan? Vad var det för dödsklagan? Det kan vi läsa om i andra krönikeboken. I kapitel 35. Ska vi se vad står det där? Andra krönikeboken, kapitel 35. Det står om Josia här som var konung i Juda på den tiden. Och som faktiskt höll Herrens påskhögtid, står om det i vers 19. Och så står det så här, andra krönikbokens 35 kapitel, jag fortsätter från 20 versen. Efter allt detta, sedan Josia hade försatt templet i gott stånd, drog Neko, konungen i Egypten, upp för att strida vid Karkemis, som ligger vid Frat, och Josia drog ut mot honom. Då skickade denne sändebud till honom och lät säga: vad har du med mig att göra, du juda konung? Det är ju icke mot dig jag nu kommer, utan mot mina arvefiende. Och Gud har befallt mig att skynda, hör upp att trotsa Gud som är med mig och ta dig tillvara så att han icke fördärvar dig. Men istället för att vända om och lämna honom i fred förklädde Josia sig och gick att strida mot honom utan att höra på Nekos ord, som dock kom från Guds mun. Och det kom till strid på Megiddos slätt. Men skyttarna skott träffade konung Josia, och konungen sade till sina tjänare: bär mig undan, till jag är svårt sårad. Då bar hans tjänare honom från stridsvagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem. Och han gav upp andan och blev begraven där hans fäder var begravna. Och hela Juda och Jerusalem sörjde Josia. Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia. Och alla sångare och sångerskor talar sedan i sina klagosånger om Josia, så som man gör ännu idag. Och dessa sånger blev allmänt gängs i Israel. Det finns upptecknade bland klagosångerna. Och det står, när Herren kommer, de ska se upp till honom. De ska bittert sörja honom, så som man sörjer sin förstfödde. Ja, på den tiden ska Jerusalem hålla stor dödsklagan, sådan den var som hölls i Hadadrimon på Megiddoslätt. Vad var det för någonting? Konungen hade inte hört Guds röst när Gud talade genom en hednisk makthavare. Gud skulle tala genom farao. Gud skulle tala genom hedningarna. Hedningarna skulle få höra Guds ord. Hedningarna skulle få höra det glada budskapet om Jesus Kristus. Men judarna lyssnar inte. När Herren kommer ska det här vara en bestämd klagan. Jag vet inte om jag får med alla dimensioner av den klagan. Men att det ska vara en bestämd klagan hos det judiska folket, som påminner om klagan som hölls på Megiddos slätt när Josua, eller när Josia, inte ville lyssna till Guds röst. Därför att det var en hednisk konung, en farao, som talade om Guds vägnar. Hur många hedningar har inte under tidernas lopp predikat evangelium? Och judarna har inte hört, har inte lyssnat, ibland har de gjort. Det måste naturligtvis vara en. Men det står, alla släkter på jorden ska jämra sig. Alla släkter, inte bara det gamla egendomsfolket. Alla släkter på jorden ska jämra sig. Vad är det här för någonting? Bergen ska jubla med varandra. Träden ska höja jubelrop. Vattenströmmarna ska klappa i händerna. Är det här Guds svar på klimatångesten? När de som fördärvar jorden och exploaterar den måste jämra sig medan naturen jublar. Kan det vara så? Varför ska alla släkter på jorden jämras när Herren kom? Jo, det står, han kommer ju för att döma. Han kommer för att döma. Då kommer han att döma dem som har anstiftat pogromer. Och han kommer att döma dem som har förföljt Jesu vittnen. Och istället skapat en falsk kyrka, som det står Uppenbarelseboken för sig. Och upprättat antikristliga regimer. Som till slut leder fram till antikrist själv. Det är klart att då jämrar man ju sig. Om man har haft sin del i sånt. Gud i himlen. Församlingens hopp. Det är att det finns en fridens boning. Det finns en fridens boning. En av Saltares salmer talar ju om det här. Om inte flera. Men vi ska gå till salm 122. En vallfartssång av David. Jag gladdes när man sa det till mig. Vi ska gå till Herrens hus. Vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar. Jerusalem, Jerusalem, du nyuppbyggda stad. Där hus sluter sig väl till hus. Ditt stammarna draga upp, Herrens stammar, efter lagen för Israel, till att prisa Herrens namn. Ty där är ställda domarstolar, stolar för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Ja, dem gånger väl som älskar dig, Frid vare inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag tillsäga dig frid. För Herrens, vår Guds hus skull vill jag söka din välfärd. En fridens boning. Och det här är också vad den kristna församlingen innerst inne handlar om. Visst är det det. Och Jesu ande har ju haft anledning att klaga över utvecklingen i de kristna församlingarna, liksom det var i fallet med det jordiska Jerusalem i Lukas evangeliets 19 kapitel. Så läser vi vad han säger. Hittar jag rätt här? I Lukas evangeliets 41 kapitel, 19 kapitel och vers 41. Då han nu kom närmare och fick se staden började han gråta över den och sa: O, att du idag hade insett också du vad din frid tillhör. Men nu är det fördolt för dina ögon. Till den tid ska komma över dig då dina fiender ska omgiva dig med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla sidor. Och det ska slå ned dig till jorden, tillika med dina barn som är i dig, och ska icke lämnas kvar i dig sten på sten, därför att du icke aktade på den tid då du var sökt. Och att du idag hade insett också du vad din frid tillhör. Vad tillhörde Jerusalems frid? Jo, det var det här att man drog upp efter lagen för Israel. Herrens stammar församlades. Till att prisa Herrens namn. Det här tillhörde Jerusalems frid. Men det här hade försvunnit från Jerusalem. Och när han kom som är vår frid, det står Jesus är vår frid. Då kände de inte alls igen. Gode Gud, en fridens boning. Men det finns allt jämt, och det här gäller alla folk fortfarande än i denna dag. Det finns ett erbjudande, det finns ett evangelium, det finns genom Jesus Kristus en kallelse att gå in i fridens boning. Det Gud har velat. Men vi måste gå in genom porten. Vi måste gå in genom porten. Och aposteln Petrus skriver ju hur det går till i sitt första brev. Om Kristus. Om Guds vilja. Aposteln Petrus första brevs 3 kapitel 18 vers. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Rättfärdig led han för orättfärdiga. Alltså inte tvärtom. Det var inte, han var inte orättfärdig och led för rättfärdiga. Det skulle aldrig vara någon hjälp för någon. Nej, rättfärdig led han för orättfärdiga. På det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande. I anden gick han och stad och predikade för de andar som hölls i fängelse. För sådana som fordon var ohörsamma när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid. Då när en ark byggdes i vilken några få allenast 8 personer blev frälsta genom vatten. Efter denna förebild blir nu också ni frälsta genom vatten. Nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet. Utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvet i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Att ha ett gott samvete, det är att ha frid. Församlingens hopp, det är en fridens boning. När vi vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham en gång hade. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Vars byggmästare och vars skapare och byggmästare är Gud. Pris för Gud. Pris för Gud. Kan vi tränga in och fatta det här? Hoppet som formuleras i de heliga skrifterna. Om vi vänder oss till honom av hela vårt hjärta, om vi söker honom av hela vårt hjärta, då kommer han och låta ljuset falla över sådant som kan tyckas svårt att förstå. Ljus är utsatt för den rättfärdige. Tack ska ni ha. Gud välsigne var och en. Amen. Ska vi tala med Herren? Kanske någon vill leda i bön.